Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så frågade de, men fan, du ser ju mycket rappare ut än farsan. Så var det den och så drog jag, så kom ju chipsrövs. Ja, det är ju inte så jävla, den har levt med alltså. Ja, det är ju inte så konstigt när den chipsröven han hade.
Och så var det
löpsedan. Det var det löpsedan överallt, ja.
Hola Marbella.
Dags för tredje avsnittet av Hola Marbella, GP:s podd från spanska solkusten som följer IFK Göteborgs och BK Häckens träningsläger. Vi som är på plats är jag, Robert Laul och Linus Pettersson. Och idag gästas vi av den oftast så älskvärde blåvitt mittfältaren Simon Thern nu när IFK också har tagit sig ner till solen. Gött att ha det här, Simon.
Tack, tack.
Linus, du ska alldeles strax få leverera ännu en av dina mycket uppskattade träningsrapporter. Men vi måste beröra den här 0-3 mot Nordsjälland-matchen först. Sämre än ett dåligt wifi i SAS 10 000 meter upp i luften, skrev du, Linus Pettersson. Simon Thern, nu vill vi höra försvarstalet.
Oj, det
eller,
var...
eller har han rätt?
Ja, det var ju inte toppen superbra, men det var ju en jäkla sågning för vår första matchen för året. Alltså jag har spelat ganska många premiärer och jag har sällan spelat supermånga bra premiärer om man ser för årspremiärer då. Och den här var väl inte, den gick väl inte, klassades väl inte in som någon av de bättre. Men jag har också spelat sådana som är sämre. Så att jag brukar ofta, alltså första matchen är, jag tror det var 10 år sedan jag var där med Malmö och blev fullständigt utspelad. Det var också första matchen för året och då tror jag vi förlorade med 2 eller 3-0. Senare det året så vann vi SM-guld. Så att
ett gott tecken.
Ja, men man får nog distansera sig lite. Prestationen var absolut inte bra. Vi fick springa mycket, det var bra. Så att fysiskt sett så var det en bra insättning. Fotbollsmässigt så var det ju inte så mycket att hänga i julgranen såklart. Men ja.
Tog du fram sågen för tidigt, Linus?
Nej, för 17. Men man ska ha med sig att vi såg den här matchen på flyget. Alltså. Vi var ju verkligen bokstavligen på 10 000 meter. Så streamen var ju inte den bästa. Så att det var inte till IFKs fördel.
Nej, det kan ju förklara din analys då. Det hackar så mycket. Så ja, det såg du inte så jävla mycket.
Bara det och det var, jag fick ju också skicka den så här en minut innan vi skulle landa med en arg flygvärdinna över axeln som nästan mordhotade mig där att jag skulle lägga ner datorn.
Ja, när de säger till en att man ska lägga bort det där, då brukar de ju gå iväg sen och du försöker ju den taktiken. Nu tänkte jag, jag lyder så skulle hon knalla iväg. Men hon stod ju kvar där liksom. Ja, Gestapo släppte ju inte det med en millimeter. Alltså.
Nej, men det jag mest reagerade på var väl kanske försvarsspelet. Och liksom, det var ju 3 insläppta nästan på 20 minuter. Och det var uppspelsmisstag och brytningsmisstag och målvaktsmisstag. Det var liksom allt i ett där. Och försvarsmässigt har ju inte så mycket hänt i IFK Göteborg sedan säsongen slutade. Så att det var väl mest där jag blev förvånad att det såg så dåligt ut redan nu.
Men nu har Simon Thern slått fast här att en så dålig start mot just Nordsjälland brukar sluta med SM-guld. Så.
Ja, vi lyssnar ju alltid på Simon Thern att jag lägger mig platt här. Ja.
Bra, vi lämnar den matchen då. Det ska man väl göra, första matchen som sagt. Och går över till din rapport då, Linus. Du har ju levererat träningsrapporter där om BK Häcken. Nu har vi fått se IFK Göteborgs första träningspass. Vad har du att säga?
Nej, det var inte mycket att rapportera om.
Okej.
Okay. Det var ju kvadraten, 90% av passet. Simon Tern såg ju såklart hetast ut.
Tack.
Givetvis, som du gör under försäsongen.
Ja,
tack. Men vi kan väl dra lite snabbt. Det är några som inte är här. Kalle Johansson är inte här. Gustav Liljenberg, den nya målvakten, inte heller här. Oskar Wendt har inte heller kommit än. Hemma på grund av sjukdom.
Kalle Johansson är hemma och sjuk alltså.
Ja, de är hemma, alla tre, de tre på grund av sjukdom. Eller sjukdom i familjen. Vi ska väl inte specificera det mer än så. Hossam Ayesha har varit på landslagsuppdrag, så han kommer lite senare. Det är de som saknas, som inte är här. Det vi noterade var att Erik Sorga, som supermissade mot Nordsjöland, drog in en sån jäkla bicykleta. Såg du den?
Nej, jag missade den faktiskt.
Nej, det var bland det värsta jag sett. Alltså.
Jävlar!
Ett inlägg alltså, från höger och så upp och cykla i luften och så satt bollen i botten krysset.
Alltså jag har aldrig sett det så exalterad.
Nej,
alltså.
Det var motsatsen mot Nordsjöland-matchen. Men, nej, det var en fruktansvärd bicyklet. Så att, till alla oroliga blåvittfärgsta ute, han har hittat tillbaka till målet.
Oh, jävlar, och du missade den,
ja, jag missade den. Det var jäkligt. Det var synd jag inte såg den.
Något sånt har jag aldrig sett dig göra.
Nej, det kan jag säga att det gör jag inte heller. Nej. Jag har andra strängar på min lyra.
Men du, om du får värdera Sorgad, om vi nu kommer in snabbt på honom här. Den grova missen mot Nordsjöland och den här bicykletan, vad är mest rättvisande av honom som du har sett?
Nej, men alltså, jag tror ju för en forward så blir du alltid bedömd baserat på hur mycket mål du gör. Det spelar ju egentligen ingen roll hur bra du kan vara i spelet om det slutar med att inte du gör mer än 2-3 baljer. Och det är klart att jag har inte 110% koll på Eriks historia här den sista tiden, men känslan är ju att han behöver få självförtroende för, alltså det där är ju typiskt en sån där grej. Alltså han gjorde väl 30 baljer något i Flora när han var där. Jag tror ju inte han hade missat den i Flora när han stod på 22, utan det där är säkert en sån sak som du måste hitta målet bara, och sen att du får liksom lite flow i det, och att man, om man bygger liksom, man rider på den vågen. Ofta är det ju så för en striker att det kan ju vara lite torka och tufft, och då sätter det sig i huvudet och du måste göra mål varje match. Men när du gör som mest mål, så då funderar du inte så mycket, utan då går du ut och så kör du, och så kommer bollarna till dig och du är på rätt plats utan att överforcera någonting. Och jag tror att Erik måste ju hitta tillbaka till målet, och sen när det väl börjar hitta och komma in i, så tror jag självklart att, för han har ju liksom, han har ju egenskap, han är liten och satt. Jag jämför honom lite med Stefanelli så där. Han är ju liten, rapp.
AIK Stefanelli,
Stefanelli och har ett rapp tillslag så där, så att, men det är klart att det måste ramla in lite bollar så han får lite självförtroende där, för det, jag tror det är det som saknas för att
men hitta liksom den bicykletan då efter den missen, det är liksom ett steg i rätt riktning, kan man konstatera i alla fall.
Ja, absolut, det tror jag. Det är aldrig fel att göra bicykletas för självförtroendet.
Vi ska hålla oss fast lite vid nyförvärvsfrågan här, för en stor fråga i IFK Göteborg, det är ju den här målvaktsjakten då, och vi har satt ihop en liten punkt här där vi tänkte sätta betyg på IFK Göteborgs sportchef Pontus Farnerud, hur han hittills har löst den här målvaktsfrågan. Och jag kan väl börja med att sätta tonen direkt där då. Jag ger Pontus Farneruds insats på målvaktsområdet. Han får 1+, förlåt 1-4. För att, jag menar, det stod ju klart i, ja, när kan det ha varit, sensomras, att Giannis Anesti skulle lämna, och fortfarande då i den här första målvaktsfrågan inte löst. Så ett lågt betyg från Robert Laula. Vad säger Linus Pettersson?
Jag vågar inte säga emot. Jag håller med dig i att det har gått väldigt lång tid, och de har ju tittat på väldigt många målvakter, och det är klart att det är bra att göra ett grundligt arbete så att säga, men som, precis som du var inne på, de har vetat om att Anesti skulle lämna egentligen ända sedan i höstas, så nog borde det ha varit en första målvakt på plats. Farnerud var ju på plats på träningen idag. Han gick där intensiva telefonsamtal som sportchefer gör. Jag vet inte vem man pratade med i sig, men på honom lät det i alla fall som att det kommer trilla in en målvakt här, vad det lider.
Under lägret?
Det ville han inte specificera.
Okay. Då tränger vi dig mot repen igen då, Simon. Vad vill du försvara, Farnerud, eller köper du vårt låga betyg?
Jag tror ju, alltså oftast så när målvakten är ju en speciell post egentligen, med tanke på att, alltså om du värvar en mittfältare eller du värvar en forward, så är det ju oftast, de kommer ju få, alla får ju spela på något sätt. Alltså en första målvakt är ju, då oftast får man ju kika på kanske andra keepar runt om i både svenska och kanske också internationella, om inte man har någon i de andra lagen som man känner i allsvenskan som man vill gå på. Jag tror att det är nog inte så jäkla lätt egentligen att hitta något som ska passa in i hela Alltså hela, för det finns ju, om man jämför med hur många mittfältare det finns kontra hur många målvakter det finns som är liksom på en nivå som är hög och bra och som ska vara tillräckligt bra för att man ska kunna vara med och slåss i ett topplag. Det är inte bara, ja men okej, här har vi 40 olika målvakter, utan jag tror att det blir väldigt selektivt och inte så lätt. Och sen ska det också klaffa med att målvakterna, alltså de vill. Det är ju inte alla som vill kanske. Man kan ju vara i kontakt med 10 stycken och de säger, men jag vill ge det antingen om man andra keeper eller man första keeper något annat lag, att man gärna vill jobba på liksom i den miljön man är. Så att jag tror inte att det är så lätt som så många tror just när man ser till målvaktsfronten, även om det självklart har det funnits tid. Och jag vet ju också att det jobbas ju såklart hårt med att man inte försöker hitta, för just nu har vi ju bara en.
Vi ska säga att vi sitter på Blåvitts hotell och Adam Inge Benediktsson traskade precis förbi här i bakgrunden. Alltså, tillsammans med Erik Sorg.
Det ser ut som han ska till beachen. Han har på sig...
Ja, det är...
Han kanske ska skate. Nej,
det ser lite skateaktigt ut.
Ja, det ser lite skateaktigt ut.
Men det där är också ett radarpar, Erik Sorg och...
Ja, de har hittat mannen. De har funnit mannen, ja.
Men vad säger du om Adam som målvakt? Han är ju själv rätt tydlig med att oavsett vem som kommer in så tänker han att han ska vara nummer ett.
Ja, nej, men det är ju kul att man har höga ambitioner. Men sen så är det ju, men om han spelar 3-4 matcher och det oavsett så måste det ju, jag menar, nu har vi ju Lukas, nu kan jag inte efternamnet på Lukas, men han är ju...
Samuelsson tror jag. Samuelsson,
ja, precis. Han är ju 0-4-0-5 där, någonting och gå in i en elitsäsong med två målvakt var. Den ena är född 0-2 tror jag. Och den andra 04, och sen har vi väl ytterligare 04-05 som har tränat. Det är klart att det måste ju troligtvis in kanske till och med, en målvakt måste ju självklart in, men kanske till och med två, om man ser så sett. Sen så är det ju de som är bäst, det är ju de som får stå. Jag menar, är Adam bättre än den som kommer, ja, men då kommer han ju få stå. Men det blir ju en konkurrenssituation som han kommer få ta, för han kommer inte vara själv om man tror det. Så är det ju.
Men nu, siffra fick vi inte på Farnerud sportchefsarbete där vad gäller målvakten.
Men då ger jag han en tvåa.
En tvåa?
Ja,
det är ju godkänt enligt Sportbladets gamla skala. Vad säger fyrorna?
Ja, då är godkänt, för att det är just med försvar, så att det är kanske inte så lätt som så många tror.
Truppen i övrigt då, för vi ska balansera det här samtalet också. Känns ju bra, och framförallt på mitten där du håller till, Simon. Bra jävla konkurrens på mittfältet har det blivit nu. Eller?
Ja, men absolut. Jag menar, vi har ju... Nu kommer ju Amir in, och sen har vi även Sebban som är förhoppningsvis snart tillbaka också från sin skada. Så att, det kommer ju vara ett väldigt slagkraftigt mittfält i allsvenska mått mätt, och känns väl som en bra balans tycker jag. Och känns som någonting som vi kommer kunna använda väl. Och få, det var ju ganska tunt i fjol på hösten där ju egentligen Agge som städgumma som fick vikariera lite överallt när Sebban gick sönder och jag inte riktigt var fit för att kunna vara med jämnt och ständigt. Så att det är klart att det var ett behov om någon av oss också såklart skulle gå sönder, att man inte står helt naken med bara Filip Ambros i princip bakom. Så att det känns rimligt och bra tycker jag.
Sen är det ju en gubbe på mitten som sticker ut där under försäsongen också, har vi läst i tidningen.
Jaha, är det jag det?
Jajamän, det var jag. För det var ju vad Simon svarade på frågan i
Sportbladet. Ja, men var det inte Sportbladet, va? Lite så här, hade jag kunnat, eller jag minns inte exakt vad du sa, men jag hade gärna svarat mig själv, men jag är mer ödmjuk än så.
På frågan vem som är heta.
Tyvärr så går säsongen. Ju inte alltid ironi fram i text. Alltså just att jag är
ödmjuk. Nej, det är det inte.
Så du är inte hetast alltså?
Nej, jo, men alltså, för mig så jag är jätteglad att min kropp har börjat känna igen den, och... Nu när jag tränade väldigt hårt under ledigheten och kom tillbaka i en bra shape och känner mig löpstark och sådär. Så att om man ser till den uppstarten vi har haft så har jag känt mig stark under träningarna och de löpningar och så som vi har haft nu under tiden. Så att för egen del så känns det positivt att jag går in med en helt annan ingång nu än vad det var på den hösten efter jag kom tillbaka från operationen där det blev väldigt hackigt. Och nu känns det som att jag kommer... hitta tillbaka till den Simon Tern som är för mig Simon Tern.
Känns det som det är en jäkla skillnad jämfört med i fjol eller?
Ja, alltså kroppsligt och så, just att man kan vara sig själv mer på ett sätt. Jag menar, jag har ju alltid haft ett driv med bollen och sen har jag alltid varit en skicklig passningsspelare där, men jag tror inte jag sprang förbi många med bollen i fjol under i princip hela hösten, och det är såklart att det är ju en del av mitt spel att kunna transportera bollen i en hög fart och kunna ställa frågor till motståndare och sånt där, och gillar ju när det kom in spelare i hög fart i press och annat som man kan vända bort på, och det kände jag att det försökte jag inte ens med, för jag kände att det klarar jag inte av, utan det fick ju mer vara som en playmaker-roll, liksom att man använder sin blick för spelet och försökte styra det offensiva spelet genom det under de gångerna som Micke ville, att, eller som att både kroppen och att vi kom överens om att man kunde vara med och försöka hjälpa laget. Så att nu så känner jag mer att jag kommer få ihop hela paketet liksom, och även kunna förhoppningsvis, jag tror inte jag sköt knappt ett distansskott i fjol innan jag blev, eller efter jag blev skadad, och det är klart att jag har alltid kunnat pilla in lite baljer på ett år och kunna ju ligga på en 4-5-6 ungefär, har man ju legat genom åren. Så att,
hur många gör det 2022?
Ja, mer än ett som jag gjorde i fjol, och det var ju också på huvudet.
Vilken hög målsättning vi har att göra den här.
Nej, men det, alltså, det blir ju lite skillnad såklart också när du spelar med två centrala kontra tre. Jag menar, spelar du med tre så är det ju oftast att du är lite närmare mål. Två så blir det ju lite mer balanserande, även om att man ska komma upp på en 3-4-5 där. Det tycker jag ju, det är ju ett rimligt krav i alla fall.
Hur tycker du Stade ska spela då? 4-4-2 eller 4-3-3? Ska ni vara två eller tre på mitten?
Nej, men jag tror ju lite som att... Om man ser till så som jag avslutade mot Norrköping, där vi har ju liksom en grund i ett 4-4-2, men vi ska ju heller inte vara liksom helt låsta i det, utan ha en flexibilitet att känns det som i vissa matcher passar 4-3-3 bättre, då tror jag ju att det finns en möjlighet att vi kommer kunna spela det. För det är ju lite, framförallt när man ser till, om man jämför idag med lagen som är, om vi ser till nedre halvan och botten, och du går tillbaka 10 år när jag kom fram, så var ju alla inriktade på att det skulle vara 4-4-2, lågt försvar och slåss för poängen. Idag är det ju tvärtom egentligen. Alltså de sämsta lagen är ju inte så att de är egentligen mycket sämre idémässigt eller anfallsmässigt än de lagen som är bättre. Det är bara att de är sämre på att försvara. Alltså det har egentligen vänt. Hela det här har egentligen vänt lite, att alla har ju ett eget och bygger ett eget grundspel på ett sätt som de lägger väldigt mycket tid på, för att de vill liksom ta sig an lite mer holländskt egentligen, som när man kommer dit, när Nackbreda, om de spelar de borta mot Ajax, så försöker de ju fortfarande spela på samma sätt som de spelar hemma mot Excelsior eller vilka det än är. Och lite så har väl Sverige också gått till. Jag menar, Degen skiter ju om de spelar borta mot AIK eller Blåvitt eller Malmö, utan de försöker ju bygga på sitt sätt och håller fast mer vid sin idé än att lämna över allting till motståndaren. Att nu, för mig så kändes det ju som att gjorde du 1 eller 2-0 på de lite sämre lagen 2013-2014, så var det ju, då visste man ju att ja, om vi vill så vinner vi med 4, eller så håller det sig 2-0. Idag så känns det ju lite mer att de har liksom mer strängar på sin lyra offensivt sätt, samtidigt som att de blir lite mer sårbara defensivt. Så att jag tror att just med den här 4-3-frågan så är den lite individuellt baserad på vilka typ av motståndare du möter, och utan att flänga allt för mycket så ska man nog kunna ha en viss flexibilitet i det i alla fall.
Stade var inne på den intervju med oss där han pratade om, inte extremt uttalat men ändå, och precis som Simon beskriver det här, två olika varianter, kanske en mer för konstgräs också, att man där har tre på mitten.
Ja, men framförallt i år också känns det som att det finns mycket mer alternativ, och i fjol var det knappt möjligt att spela med tre inne med fältare, med tanke på hur truppen såg ut. Nu har Alamari kommit in där, som känns hur spännande som helst, och Filip Ambros har fått växa lite till, och Sebastian Eriksson på väg tillbaka, så det känns helt plötsligt som att det finns mycket mer namn att liksom spela med och ändra både formation men även vilka och hur man ställer upp av de som väl spelar.
Sen håller du på att kolla lite på en ny ung diamant här. Nu får vi se om jag uttalar han rätt här. Hussein Karney, säger man så? Eller vad
ja.
Kallar ni honom för?
Nej, men jo, Husse.
Husse. Ja. Du har börjat studera honom lite, Linus.
Ja, men vi såg ju honom lite där mot Nordsjälland när det inte hoppade till i streamen. Och många som har varit på många träningar säger att han ser väldigt intressant ut. Ambitiös verkar han väldigt vara, väldigt driven. Han verkar ju hoppat av skolan och satsa 100% på fotbollen. Teknisk vänster.
Fan, vi ska uppmuntra i och för sig.
Nej, det kanske vi inte ska göra. Jag bara berättar fakta här. Tobias Anna pratade om att han ser sig själv lite i honom. Som när han var ung. Dock så sa han att han var inte lika stark som Kanelli är. Men en spännande spelare att hålla ögonen på. Ja,
är han 10 eller?
Jag skulle nog säga att han är ytter, va?
Vänster ytter, tror jag.
Ja, precis. Han är ju, om man får jämföra med någon, så brukar jag säga att han har ju ben som ekstubbar. Så att han är inte olik, alltså kroppsligt, Sedrak Sabanovic. Alltså väldigt...
Låga tyngdpunkten,
stark, otroligt stark i sina ben. Så där när man springer på, du vet, alltså när man försöker ta bollen av Sead, så var det liksom, du är som en liten stubbe, så att du kommer liksom inte till honom. Och han har lite samma typ av låga tyngdpunkt, men också liksom det här rappa. Så att det är liksom, det går jävligt fort, och han har rapp tillslag både med höger och vänster. Och han känns, jag tycker också att han har varit superduktig och känns, och var inte uppe så mycket i fjol, så att jag blev lite förvånad när han kom första gången. Jag tänkte, fan, är det här
Är det ett nyförvärv? Eller?
Han har kommit lite från ingenstans.
Ja, lite så. Att man, jag hade ingen koll alls. Jag har inte tränat någon gång med honom innan. Och sen, han hade ju, tyckte jag i början då också, jättefina egenskaper med hårt skott och den där låga tyngdpunkten och rappa liksom går från när du väl gör någonting till nästa aktion. Alltså det går fort. Man ser att det är liksom en internationell touch på det så sätt. Så att han har verkligen, tror jag, stenhårt också på. Han känns superspännande.
När Haksabanovic kom till Norrköping skrev jag en krönika med rubriken "Dribbla som Messi, skjuter som Ronaldo". Kan vi lägga den pressen på Husse också?
Ja, den är lite tidig. Ser han ändå. Han hade ju... Ja, men alltså... De är faktiskt, Sead kanske är lite snabbare längre, tror jag skulle nog säga. För han var så extremt explosiv även när han kom upp i de höga farten. Medan Husse är lite som i rapp på de korta, mindre ytorna. Men om man får likna honom med någon man har spelat så är han, alltså just så ser jag ju väldigt mycket Sead i honom. Med samma typ av skottfinter. Han kan gå vänster, han kan gå höger. Det är liksom, skjuter bra med vänster, skjuter bra med höger. Och har den här lite... insida ankträff som är liksom luriga för målvakten och ett jävla tryck i bussen.
Tobias Anna vill ju jämföra honom med sig själv, men den köper du inte då. Den,
alltså jag kommer ihåg Tobbe när han var ung och jag tror att han ser nog sig själv i honom, själva spelstilen kanske mer än just vänsterytter, högerfotad, har liksom ett härligt driv. Som jag kommer ihåg Tobbe så var han smal som en pinne. Mm. Han är ju en ekstubbe. Stubbig som fasen. Så att ju kroppsligt och sådär. Sen så kan de ju vara samma spelstil. Men om man ser till hyddan och så är ju Husse mycket, mycket starkare. Mer rivig så på det sättet.
Du har ett, nästan i alla fall, rekord i Allsvenskan. Vet du vad det är?
Nej.
Det är så här att du har representerat 6 klubbar som nu befinner sig i Allsvenskan. Ja. I och med att IFK Värnamo är uppe och i och med att Helsingborg är uppe så blir det totalt 6 klubbar. Däremot har du inte spelat allsvenskt med IFK Värnamo.
Nej, precis.
Det finns det däremot 3 andra spelare. Maurice Albornoz, Perlan Eriksson och Johan Bertilsson. De har spelat liksom i 6 allsvenska klubbar så att säga. Så att skulle du gå till IFK Värnamo och göra en säsong där i Allsvenskan och sen byta ytterligare en gång till en sjunde, då är du en allsvensk rekordman.
Kan du se det hända?
Nej, jag tror faktiskt inte det just nu. Utan jag, alltså, det är ju vad man är också i livet och hela paketet. Och, just nu så trivs vi väldigt bra i Göteborg. Min sambo Vendela, hon har börjat studera på universitetet. Vi har 2 barn, varav båda är på förskola. Och vi har en del familj även i Göteborgsområdet, varav svärfar. Också gammal spelare, Dan Salin är bosatt i Göteborg. Så att just hela paketet just nu känns bra. Liksom, och jag ser mig nog här under bra många år.
Dan Salin, alltså, är svär för det. Den gamla målsprutan från Örebro, om jag minns rätt.
Jajamän, precis.
Om någon anledning nu, Stel, var du utförd när han dängde in sina mål knappt?
Nej, det var långt för
mig. Nej, det var jag inte, men han är ju lika gammal som Fassan ju, så att han kom, han var ju en late bloomer ju. Väldigt late bloomer var
han. Ja, han slog igen när han var 30 någonstans. Ja,
han jobbade som vaktmästare på den lokala där han spelade i Västerhaninge. Han spottade in i sådär 35-40 baljer i division 3. Och så ringde de ju ofta typ Bajen och Djurgården och AIK de här ville. Men han var liksom, nej jag vill inte. Och sen så Vendlas mamma tjatade då till sig, tror jag, som jag har förstått det. På att, men fan, ska du inte åka testa med Bajen då i alla fall när de ringde? Jo, men okej, åka test. Och sen första året åkte de väl ut. Men jag tror han blev 2 i skytteligan. Och sen så tog ju Örebro han, va? Om jag inte missar. Sen gick han ju även till Ålborg. Men han fick ju inte många år i eliten. För han fick ju sjukhussjukan i foten ju. Där det höll på att gå riktigt illa för honom när de skulle göra en rutinoperation och så fick han det där då. Så angrep ju det brosk och annat. Så att han har det lite tufft med travet än idag, kan man lugnt säga. Så att han hade ju otur där, för han var ju... Hasse Backe, han brukar prata med mig om honom, för han hade ju... Det var han som tog han till Ålborg. Han sa att det är den bästa han har tränat, och han har ändå tränat en del.
Du var lite inne på, Linus, när vi planerade det här programmet, att det här med Värnamo där, för det var lite snack om Simon skulle lite eller inte. Det är klart som fan att Jonas Tern, pappa, på julbordet liksom, måste ha stuckit till honom ett erbjudande där.
Alltså, vi stod ju efter någon träning här för några veckor sedan, du och jag, Simon, och några andra kollegor till mig, och ställde just den frågan. Jonas måste jag tjatat på dig i huvudet på dig i vinter. Och då sa du nej, minns jag. Och jag blev så här, nej men det där det kan inte stämma. Så
jo,
jag,
det...
jag tänkte vi måste ta upp det här. Alltså, mm. Det kan ju inte stämma att Jonas inte har försökt tjata över dig. Något fruktansvärt.
Nej, nej verkligen, verkligen inte faktiskt. Alltså inte ens... ingenting skulle jag säga. Det var... Han har ju lämnat, så han är ju såklart tränare, men han är ju involverad i mycket såklart i IFK Värnamo med tanke på att han varit där länge och byggt upp det på ett bra sätt. Den enda som hörde av sig, det var ju sportchefen nu Enes, och sa liksom att kommer det en dag och du vill flytta hem, då vet du ju var vi är. Och sen nu såklart när det blir det ju kanske lite extra såklart när de går upp i Allsvenskan, då blir det ju en annan sak för dem såklart. Med alla oss som har varit där, jag menar det är ju jag, Viktor, Niklas och Josef och Baffo och allihopa liksom som kommer därifrån, och även Jonathan Ring nu som gick ju, så det finns ju liksom ganska många som har en anknytning, och jag tror att han slängde ut den kroken till i princip allihopa att sen får vi ju nu såklart se hur de mäktar med det här steget för första gången i historien de får spela Allsvenskan, och jag tror ju att de kommer kunna fixa det på ett bra sätt om man ser till de andra lagen som har klarat sig bra och kunnat bygga upp någonting från inte så mycket, så att ingenting, och då sitter jag inte här och ljuger, för det brukar jag ju sällan göra.
Nej, jag litar på det nu.
Ja. Ingenting menar att sportchefen hörde av sig och frågade om vi skulle komma. Så ja, det låter ändå som ett försök.
Det känns som att Jonas har gått via sportchefen här för att undvika bråk på släktmiddagar,
alltså, det är klart
och familjebjudningar.
Ja, nej, det var faktiskt lugnt. Jag firar ju inte jul heller hemma. Så att,
ja, det är splittringar i familjen här.
Han har svar på allting.
Ja.
Vi kör en lite halvprovocerande sak här, se om du ställer upp på den. De här sex klubbarna som du har varit i, som nu är allsvenskan i några år, rankar de 1-6? Vilken är första plats, andra, tredje och så vidare?
Alltså just själva rankingen kanske, men det som, alltså om man ska gå tillbaka till det är ju många som tycker att man, självklart när man är i en karriär så är det ju många som hamnar i en och samma klubb och sen så kanske kommer ut eller så fungerar det inte ut, så kommer man tillbaka till samma klubb. För mig så, alltså jag är ju jättetacksam över att jag har fått chansen att få representera dessa klubbar som jag har gjort, för jag har egentligen inget ont att säga om någon så sett under den tiden när man tillbringade sin tid. Jag trivdes superbra i Helsingborg, tyckte om människorna som jobbade i föreningen. Jesper hade jag ju en jättefin relation till redan innan, Jansson som är sportchef nu i Bayern. Och de tog hand om både mig och Josef på ett fantastiskt bra sätt när vi kom som 18-åringar, och vi lyckades ju vinna guld och Svenska Cupen och hela skiten. Och sen att det såklart blir kanske känsligt för supportrar och sånt där, men alltså för mig så handlar det ju mer om att jag har ju fattat mina beslut för vad jag tycker känns rätt, inte vad andra tycker känns rätt. Och så har jag väl egentligen, så lever jag väl mitt liv, alltså det finns väl. Jag menar, jag var ju inte så, vad var det, 2012-2013 när Fassan började köra med Blåvitts brottarfotboll. För mig så tycker jag med det en lite rolig grej. Nu sitter jag här själv med trikåerna på. Så att alltså jag och även om man ser till AIK, man tycker att det var lite misslyckat. Jag kom från Heerenveen, hade varit skadad länge, skulle gå på lån, försöka få lite fart och det funkar inte, och sen till Norrköping och vad där. Alltså jag vill inte egentligen rangordna dem, för jag har trivs väldigt bra på alla ställen, så jag har liksom inget ont att säga om ställena som jag har varit på eller klubbarna, för jag tycker att det finns olika storlekar såklart på dem, och Blåvitt är ju tillsammans med Malmö och AIK lite större än de andra, och just hela atmosfären, varje klubb är unik på sitt sätt som är fint, och Blåvitt har ju en fantastisk, alltså kamratgården, och det är en absolut toppklass, det bästa jag har varit på, även om man jämför med när jag var i Holland. Och atmosfären runt, alltså just det här att Blåvitt är liksom, det är en stark kraft när man känner att när det blåste som mest och man tog sig samman, och det var liksom inte bara vi spelare som tog samman, utan det blev liksom en hel drag kring. Man känner liksom den urkraften på något sätt, och den känner du bara i de största klubbarna. Så att jag kommer inte rangordna dem, men jag kan säga att jag har haft en fantastisk tid i alla klubbar. Jag är jävligt glad att jag har tillbringat, för jag har lärt känna många människor, fått mycket vänner för livet, och framförallt så har jag ju fått såklart ett kontaktnät som är stort, baserat på om man en dag skulle sluta spela fotboll och hitta på andra saker, vare sig det än är, så är det ju såklart att man känner människor på många ställen i många olika yrken, och det är ju också, det är ingen nackdel skulle jag säga.
Du hade ju kunnat göra det på ett sätt som jag tror inte hade upprört så mycket om du hade satt Värnamo etta. Jag menar, det är ju liksom, moderklubben. Vänta, det är ju Värnamo moderklubb och allt det här. Och sen Blåvitt är du just nu, ja. så det är ju tvåa. Och sen någonstans så kom du fram i Helsingborg, så det skulle alla förstå om du satt som trea då. Sen så hade du en jävla fin tid i Malmö, så det kan man ju ta sig av fyra. Och sen så Norrköping var bra, AIK var det bara lån, så ja. Kan jag ju sätta sist, för det är
ja.
Stockholmslag
också. Nej, men precis. Ja, men exakt. Nej, men...
Skriv under på det här och så går
men jag,
vidare.
Alltså faktiskt, ska jag vara helt ärlig, så var det, alltså just när man typ har pratat med folk om det här off record, om man ser så har jag liksom alltid varit att, tror jag pratade med Micke om det, han har också varit på en del ställen, liksom, att jag är jäkligt...
Stare, eller?
Ja, att jag är liksom jäkligt glad över att jag har varit på så många olika, för jag har fått uppleva, jag menar, är du bara på en och samma klubb, det är självklart att det är fantastiskt på sitt sätt att man liksom, du är kvar och du är under en hel, typ, hela din karriär och du är den klubben trogen på ett så sätt som gör att du blir ju liksom extremt folkkär och just från supporten. Men det enda du ser är ju Blåvitt. Du kommer ju aldrig kunna jämföra det om man ser till, som jag som har varit på väldigt många ställen och fått uppleva väldigt mycket olika typer av miljöer och saker såklart i det. Så att, jag är supertacksam av att jag har fått, för att man får ändå, om man tittar på det historiskt så får man ändå säga att jag har ju betat av de största i alla fall i svensk fotboll. Det finns ju ingen annan som kan säga något om det om man ser till både titelmässigt och storleksmässigt. Så att, men nu...
Men om han ska ta en sjunde klubb, vad placerar du honom om han ska bli den här historiska? Ja,
vi pratade om det lite innan. Vad ska han gå för att inte röra upp ännu mer känslor än vad han redan gjort där? Kalmar FF kanske? Om Rydström fortsätter på sitt spår där, så kan väl det vara en intressant klubb att gå. Det är i och för sig lite rivalitet med Värnamo och sådär. Men du var inne på Sirius där. Så.
Ja, det vet jag fan. Men däremot, alltså, Simon Tern känns inte som personen som är rädd för att riva upp känslor. Jag tycker så. Ska du avsluta någonstans så är det ju Bayern. Så blir det maximal.
Ja, nej, alltså som jag ser, som min situation och livssituation ser ut nu, så kommer jag vara i Blåvitt i många år. Sen så kan man aldrig lova att det blir resten av karriären, men så länge som Pontus och Håkan och Micke som är tränare nu tycker att jag har tillräcklig kvalitet för att göra laget bättre, så ser jag ju mig här just nu under många år.
Linus Pettersson, du har ett favoritsegment där på Insta som heter Similar Player. Där kan man liksom, man kan ta Simon Tern och så ja. Skickar man in där i någon kalibreringsprocess där, och sen kommer det ut ett gäng förslag på spelare som du är väldigt lik. Mm. Vi har kört där med lite andra gäster här i podden. Nu ska vi höra, vem är Simon Tern mest lik som fotbollsspelare? Om du får gissa själv, vad säger du då? Vem tror du?
Jag vet ju att jag hade ju, de gjorde ju en sån här, om man ser till de större. Nu, om man bortser från fjolåret, så var jag ju inte mig själv, skulle jag ju säga riktigt. Så att den är ju...
Ja, det är ju på fjolåret vi...
Ja, det är ju lite
och namnen jag ska nämna här för dig...
De är inte så smickrande.
Det var inte Paul Pogba som det var då 2018.
Paul Pogba är inte nära.
Nej, nej, för att det var ju, det blir ju såklart, just om man ser till själva, för den mäter väl även alltså vad du är för typ av spelare, tar du dig förbi din motståndare mycket, och det blir ju, den är ganska
mäter komplex. Allt.
Ja, jag är själv ganska bra koll på Insta om man kollar sig själv, så att så sätt så har jag väldigt svårt att se vilka det skulle kunna vara.
Ja, nej. Ja, det här har ju blivit ett succésegment i podden, skulle jag säga. Om du hyllade träningsrapporterna innan, så är det här är något revolutionerande. I alla fall, 91%, det är lite där vi i likhetsgrad, ja. Det där vi snuddar. Vi kommer inte högre, vi har haft några 100% här i podden.
Och Erik Friberg i Häcken, han var 99% lik Sebastian Larsson till exempel.
Oj. Ja, så att vi, ja. Men så du är inte riktigt...
Nej, jag är inte så
det finns
någon.
Inte så många som är lika. 91%, där har vi Bror Blumme. En 30-årig dansk mittfältare som spelar för österrikiska VSG Tirol. Han har vi ju alla koll på.
Ja, du är din tvillingsjäl på fotbollsplanen.
Det låter ju inte så exotiskt, men hur är de här VSG Tirol då? Är de okej eller?
Det täller inte historien. Nej, det är det du har.
Det är den jag är.
Om vi ska gå vidare till lite mer välbekanta namn då. Lite mer svensk krets då. Ja. Jesper Gustafsson i Mjällby.
Jaha.
Ja, där har vi också en Simon här. 91% där också.
Jaha.
Nahum Girmay Netabay. Ja, nu i Kalmar FF. Där har vi 91% också.
Det är han ju bra som fan i och för sig. Ja, han var i Kalmar tog
jag. Sen gillar jag gillar ju mer roliga namn. Vi pratat om Fellaini här och grejer tidigare dagar. 89% likhetsgrad med Samuel Gustafsson i BK Häcken.
Ja, okej. Okay.
Men du hade ju varit i någon jävel. Du jo, för fasen, vi kommer här.
87% Denny Avdic.
Oj!
Tidigare AIK-are. Den gillar du.
Du, jag tror så att du kan, om jag är 87% i Denny Avdic så kan ni nog lägga ner det här segmentet, tror jag. För det är jag inte. Jag har spelat med Denny och jag är inte 87% Denny Avdic, ska jag säga.
Nej, men det är ju han som är
skitsamma. Vad tänker du på då?
Nej, alltså jag tänker på att han är en lång, smal forward. Ligger inne i boxen och petar in bollar på mållinjen. Och inte särskilt mycket playmaker eller någon som tar tag i ett mittfältsspel kanske på det sättet.
Men du hade ju ett nickmål i fjol, sa
du. Ja, det är väl det då.
Det kanske det är det som det går på.
Det är väl det då.
Ja. Så att... ja, men sen har vi också den som jag tycker är med lite Göteborgsanknytning då. Erik Westermark, lagkapten och Farnberg i Utsiktens BK.
Vet du ens vad det är, Simon?
Jag känner igen
83%.
Namnet. Ja, jag känner igen namnet, men inte mer än så.
Nej, nej. Men det är där vi har det.
Ja.
Helt enkelt. Nöjd, missnöjd?
Nej. Extremt missnöjd skulle jag säga, för jag förväntade mig lite så här Andres Iniesta, Xavi Hernandez eller...
Jag scrollade, Simon, jag scrollade och det fanns
nej,
inget.
Nej, men om ni gick på fjolåret så lägger jag inte jättestor vikt vid det, för det var, då blev det ju en liten annorlunda säsong för mig så sett. Men
jag säger något om självbilden också, ja, de här grejerna, det hör man ju när han vill ha sina jämförelser.
Jag har ju en rolig bild på Instagram om ni vill ta upp den på när jag... För det var ju de här playmaker, vad heter han nu igen? Nu har jag tappat namnet på Ola, va?
Just som det, de gör de här spindlarna.
Som gör spindlarna, ja. Som hade tagit ut då den som var mest lik. Om det var... Det var ju Messi, Kanté, Pogba, om det var någon till. Och då blev jag ju allsvenskan som var likast Pogba då. Oh, mest fan. Lik Pogba. Och då la jag upp en bild på att jag skulle börja mixa lite med mina frisyrer som han gjorde. Så att då körde jag ju någon sån där... De klippte in någon sån här god frilla som han haft någon gång i tiden. Så att om jag ska leva upp till Pogba-auran så måste jag väl börja revolutionera håret också, tror jag.
Vi säger så här att vi kollar vad du landar på efter 2022. Ja. Och kommer Pogba över 80% där är du 80%.
Då är jag
då fixar du frisyren.
Då fixar jag frisyren, det lovar jag. Då blir det gul och grön och lite allt möjligt.
Du har en till grej, Linus. För vi hade ju Erik Friberg Häcken som sagt gäst här, va? Och han levererade ju en enorm hyllning till IFK Göteborg. Sen är det ju då lite hur man ska tolka den. Men du ska få lyssna på den här, Simon, så ska vi höra hur du reagerar om Linus får igång den.
Bästa nian och Gustav är en av de bästa innermittfältarna. Och nu har de liksom vänt och kommit. Och sen har de Sana och Tärna och Hossam. Alltså det är ju hur mycket bra spelare som helst. De har alla varit med och vunnit grejer och sådär, så att Star är en av de bästa tränare, så att jag menar det är klart att de ska vara med där uppe nu. De har ju bättre lag nu, har de inte haft på många, många år när de kliver in i en försäsong. Så att de kommer bli farliga såklart.
Vad tänker du om den hyllningen?
Nej, men den var ju trevlig att höra. Sen så kan jag väl hålla med. Han är mycket, jag tror just om man ser till slagkraftsmässigt IFK Göteborg, så vet jag inte senast om man ser truppmässigt man hade den här kvaliteten som man har detta året. Då får ni nog hjälpa mig. Jag kan ju inte exakt...
Real Blåvitt kanske någon gång där.
Ja, det var, vi tolkar ju honom som det här var en krigslist, va? Att han vill bygga upp förväntningarna. Det är alltid tuffare att gå in i med säsong med höga.
Och det kom ju också efter dagen efter 0-3 mot Nordsjön.
Ja, så vi kände lite nu att det här har han en räv bakom örat, Friberg.
Ja, det är kanske inte omöjligt sen. Så, alltså, om man ser till de faktiska faktan, så är det väl så att Blåvitt har inte haft så mycket bättre spelare på ganska många år, om man ser till både erfarenhetsmässigt och såklart och kvalitetsmässigt, så ska man ju ha en förväntning som är klart mycket högre än en åttonde plats. Det tycker jag ju liksom, det är ju...
Offensivt håller jag med dig, mittfält och framåt, men jag vet fan om jag håller med dig defensiv, backlinje, bredd och målvaktssituation just nu. Så
att... Nej, alltså det är klart att om man ser till hela paketet så tycker jag väl ändå, jag menar det är... Nu är det väl framförallt eftersom inte vi har någon riktig första målvakt. Men om man ser till så har vi ändå fått en bredd där bak som jag tycker... jag har ju... Det var Starfelt och de här som har varit lite tidigare. Nu är det ju en sån som Bernardo som var i Värnamo i fjol. Som jag har liksom väldigt spännande egenskaper för, jag tror att kunna bli en riktigt... Han är ju liksom... lite mer internationell i sitt spel så sätt. Alltså brassar är ju inte skolad i det svenska med att du flyttar över och du ska liksom, utan där kommer någon jävel så ska jag ta han.
Han snackade du upp extremt mycket.
Ja, men,
och så blev det ju ingen vidare höst.
Nej, han fick ju inte spela så mycket heller, så att det är klart att det hänger ihop. Han avslutade ändå på topp får man ju säga, men avgjorde mot Peking borta så. Och det var väl inte så många matcher innan det. Jag vet inte hur han fick spela vänsterback två matcher både mot Elfsborg och det,
och Hammarby där kastade
sig. Ja, det han är ju ingen vänsterback såklart, så det
var. Hur bra är han då?
En tuff start. Men han är ju, alltså han är ju fin uppspelsfot och är lugn och trygg med bollen och är liksom lite osvensk i sitt försvarsspel så sätt att de är liksom, de är ju mer man-man inriktade när de kommer från de här länderna, att det gäller ju liksom att ta bollen från motståndaren. De bryr sig inte så mycket vad som händer runt eller bakom dem eller vad de har, utan de kör ju med och det. Nej, men Bernardo är bra på att försvara. Han är ju så extremt stark och sen är han ju stor och bra på huvudet och så att han är ju inte så gammal eller han är ju inte mer än 22, 23 där, så att han tror jag ju kommer få en fin utveckling när han väl kommer börja få chansen och bli ordinarie. Och sen så är det ju stabilt liksom i övrigt och nu kommer Emil tillbaka. Så att, att man ska ha förväntningar i år, det tycker jag absolut. Och det har vi ju själva med såklart.
Men vilken topp, man pratar om det här Big Eight liksom, som har liksom över 100 miljoner omsättning och allt. Vilka ser du att Blåvitt är starkare än om du tittar ut över konkurrensen? Då tänker jag ju på Stockholmslagen, Malmö, Norrköping, Häcken, Elfsborg.
Nej, men alltså det är klart att det där är ju, alltså det går ju lite från år till år tycker jag, mycket av de här om man jämför. Jag menar när jag var i Norrköping 2018 och blev tvåa med 65 poäng och AIK vinner på 67, så spontant när man gick in i den säsongen och tittade på och jämförde trupper, så var det väl många som ändå hade både bättre och en högre, framförallt en större omsättning med, både med lönekostnader och annat än vad IFK Norrköping hade det året. Men allsvenskan är så jämn att det är ju liksom, hittar du lite flow och du får lite självförtroende och sådär så, och du börjar vinna lite matcher, så går det liksom, det går fort. Och det är väl det som gör allsvenskan fortfarande lite unikt, att även om Malmö har i princip 1 miljard på banken, så har de aldrig sen de har fått in de här pengarna runnit iväg på ett sätt som är sådär, oj, 4 omgångar kvar, nu är det klart. 2014 var när jag var där, det är väl egentligen, då tror jag vi vann, då tror jag det var klart när det var 3-4 omgångar kvar.
2020 var det så också, men det var lite coronaår så det var lite speciellt.
Men ja, men var
avgjorde
det?
Ja, avgjorde när det var 4-5 omgångar kvar.
Ja, var det så tidigt verkligen?
Ja, det var så. 2020 alltså.
Ja, och sen var det ju, så tänkte jag, vilka var det mer jag tänkte på som också hade, jag tror
Helsingborg hade
det
året.
Ja, det var tre
matcher kvar. Ja, det var 3 eller 4 kvar då när ni tog guld men det är och Geist.
Liksom, ja, men precis, för det är ju liksom inte så vanligt ändå, trots att man har liksom. Ja, men är det, även om du kollar lite på Översundet, nu har de andra lagen kommit i kapp, kanske FCK på ett annat sätt, men där är det ju också, de är ju liksom inte outstanding trots att de har mycket mer pengar. För det är ju just det här med att det är liksom inte så lätt att hitta så mycket. Många tror att det är en sån extrem skillnad om när du kommer liksom till en bättre liga, eller du kanske inte spelar en bättre liga och så kommer du hem till Sverige. Alltså, skillnaden är inte så stor som många tror, utan det är, allsvenskan har blivit bättre och det är mycket jämnare än vad det var om man då går tillbaka, som när vi talar om de här lite mer mittemellanlagen som i princip aldrig slog de bättre lagen. Nu så finns det ju tillfällen där både Kalmar och alla de här lagen som kanske egentligen inte ska slå de Big Eight, om man kallar dem så, gör det ganska ofta. Och det tror jag är ju något sätt som gör att allsvenskan, jag menar, man ska aldrig säga aldrig, men det, alltså, ett bra flow och sen vinner lite matcher och sen hux flux så kan man rida på den vågen ganska länge, för det har jag varit med om och gjort själv. Liksom.
0-3 mot Nordsjälland och så stegrar man därifrån.
Sen stegrar man därifrån och det är, som jag sa då med Malmö 20, jag tror det var 2013, vi började med 0-2. Jag kommer inte ihåg om det var 0-2 eller 0-3, men jag vet att jag fick inte röra bollen många gånger i den matchen i alla fall, men det slutade med ett SM-guld. Så att,
ja, det går ju bara att tolka på ett sätt.
Då har vi knutit ihop den här säcken också. Vi har suttit här i en halvlek med lite tilläggstid. Du brukar vara bra, Linus Pettersson, på att komma på något vi har glömt och fråga om. Är det något vi har glömt?
Nej, men jag tänker att vi kanske ska ge en rapport från Häckenlägret också. Det är ändå sånt vi gör i den här podden, uppdaterar på läget. Damerna har anlänt, de anlände sent under onsdagskvällen med ett supernyförvärv.
Ja, Andrine Hegerberg, nya mittfältaren som de har värvat, jag som jag intervjuade här i morse och lyssna lite vilken typ av spelare hon är och vad hon har för målsättning och så här. Och sen har hon en väldigt, väldigt känd syster också, Ada Hegerberg, som ju har hoppat av norska landslaget för några år sedan. Så precis när jag skulle fråga henne om syrran var på väg tillbaka till landslaget, du kom ju Per Mattias Hög mot tränaren in och bara prata med henne, sen är välkommen. Så han brände ju mina liksom skarpa frågor där. Det bara, han är alltid på gott humör och pratglad dessutom. Så att, det är väl det vi kan rapportera från Häckenlägret.
På tal om Per Mattias Hög, så var herrarna nere på beachen igår eftermiddag och körde lite teambuilding. Det är sånt ni spelare älskar. Det byggdes torn med stenar och det Per-Mathias Högmo dribblade också. De dribblade dribblingsbanor med munskydd för ögonen. Per-Mathias Högmo var inte stark på det, kan jag säga. Det finns ett klipp på mitt Twitter om man är nyfiken på att kolla. Det byggdes torn av människor också. Johan Hammar ställde sig på Even Hovlands axlar. De är väl 4 meter tillsammans eller någonting. Ja. Så att, men tävlingslystet är väl det man kan ta med sig. Att, det är väl så ni fotbollsspelare är. Kanske även när det är lekar och skoj så ska det vinnas.
Ja, det är väl lite så. Mm.
Det var en fin rapport det också, Linus. Och har du inget mer att tillägga, Simon, så tänkte jag släppa iväg dig nu.
Ja, nej, jag har nog bara börjat klart, tror jag.
Ja, underbart.
Något som fastnar kanske.
Ja, det finns nog en hel del. Ja. Ska jag bara liksom välja och vraka bland alla rubriker. Ja. Men det blir nog något.
Någon hittar
det. Det är nog inga problem.
Ja, jag bjuder på dem.
Jajamän. Stort tack. Ja. Hoppas du får ett bra läger. Lycka till med årets säsong.
Tack snälla.
Och tack alla ni som har lyssnat. Linus Pettersson och jag är tillbaka med den här podden med nya gäster. Vad lider? Ha en fin dag. Ola Marbella.
Ola Marbella.
Ola Marbella. Ola Marbella. Ola Marbella. Ola Marbella.
Ola Marbella.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.